السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، vi har nu kommit fram till kapitel nummer 25 i boken av Riyad al-Nadira utav Sheikh Abdurrahman bin Nasser al-Sa'di rahmatullahi alayh. Och det är ett väldigt vackert kapitel. Jag satt och läste i boken idag, subhanallah, och lyssnade även på förklaring utav Sheikh Abdurrazzaq al-Badr. Det är ett jättevackert kapitel, och det handlar om hur Koranen är ett botemedel för ens hjärta och botar en från de olika sjukdomar man kan få i hjärtat, och hur Koranen är en barmhärtighet som kommer med all form av gott. Det har nämnts flera verser i Koranen som handlar om att just Koranen är ett botemedel. Allah azza wa jalla har sagt: "Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur." O människor, det har kommit en påminnelse till er från er Herre och ett botemedel för det som finns i brösten. Och Allah azza wa jalla har sagt: "Qul hiya lilladhina amanu hudan wa shifaa." Säg att det är för de troende vägledning och ett botemedel. Många personer, när de tänker på att Koranen är ett botemedel, så tänker de på ruqya, som ni säkert känner till. Och många tänker, när de tänker på ruqya, så tänker de att man ska gå till någon annan som läser för en. Och att göra ruqya, det är någonting som är bra, och det är en del utav sättet man kan använda Koranen för läkemedel. När man blir sjuk, vissa tror att det bara handlar om jinner till exempel, utan rent generellt när man är sjuk, så kan man använda sig av att läsa Koranen över olika... Man håller handen över det man har fått, och så gör man ruqya på det här sättet. Subhanallah, jag har verkligen varit med om många, många gånger där man har sett vilka otroliga resultat det kan ha. Man kan även göra det för andra. Men det är inte det som författare pratar om här, utan det är någonting mycket mer omfattande. Och det handlar om först när man läser Koranen med reflektion. Om man kontemplerar över Koranens budskap. Författaren brukade lägga väldigt mycket vikt vid Koranen. Han har skrivit en lång tafsir som heter Tafsir Karim al-Rahman, som har tryckts i flera olika volymer och tryckts även i en enda stor volym. Och det är bland de bästa tafsir som har skrivits i vår tid. Och han har även skrivit en kortare tafsir, en kortfattad tafsir. Och han har skrivit en bok som heter Al-Qawaid al-Hisan, som jag gick igenom förra året. Som handlar om olika principer om hur man ska få förstå Koranen. Så författaren Sheikh Abdurrahman Nasser al-Sa'di, han brukar lägga mycket vikt vid tafsir och just hur man kan använda sig av Koranen och förstå Koranen. Men i det här kapitlet så tar han upp just hur man ska bota sitt hjärta från de sjukdomar ens hjärta kan få. För hjärtat kan få sjukdomar. Det kan dels vara sjukdomar som man går till läkaren för, till exempel man får cancer i hjärtat, eller man får en högt blodtryck, lågt blodtryck eller någonting sånt. Det är inte det vi pratar om här. Det är de sjukdomar människor kan ha i sitt hjärta med att deras hjärtan är fästa vid någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala, som kan leda till kyrk ibland. En person är lika rädd för en människa som man är rädd för Allah azza wa jalla, så som vissa människor är. De är så rädda för andra människor så som de är rädda för Allah azza wa jalla. Det här är en form av kyrk. Eller de älskar någon lika mycket som de älskar Allah. Det här är en form av kyrk. Eller de hoppas på belöning för någon lika mycket som de hoppas på belöning för Allah. Det här är form av kyrk. Och så vidare. Det här är den värsta sjukdomen man kan få i hjärtat. Även sjukdomen utav innovationer. Att människor innoverar saker och lägger till olika former utav dyrkan i hjärtat som inte har kommit i islam. Och det ser man särskilt sufister. De brukar lägga mycket vikt vid just hjärtat och att man ska korrigera hjärtat. Men de gör inte det med det som har kommit ur Koranen och Sunna. Så de gör det med innoverade principer och liknande. Och det här är efter kyrk den värsta formen utav sjukdom som man kan få i hjärtat. Men sen finns det andra saker som författaren här tar upp. Det är till exempel att man har högmod, som är sjukdom i hjärtat. Eller att man är snål. Eller girig. Eller att man har rea, man vill visa upp sig för andra. Eller att man är försummande i sitt hjärta från det som har kommit från Allah azza wa jalla och vänder sig bort från det som har kommit från Allah. Det här är alla sjukdomar som man kan bota genom att läsa Koranen och förstå Koranens sanna budskap. Genom att man läser Koranen med reflektion så kan man bota de här sjukdomarna som kan ligga djupt inne i ens hjärta. Och därför är det extra viktigt att när man läser de här verserna så ska man verkligen känna att Koranen tilltalar en själv. Att det här är Allah Azza wa Jalla, min Herre och min skapare, som tilltalar mig. Och kommer med ett budskap till mig. Och att man ska inte läsa Koranen och se att det till exempel står om att vissa personer är högmodiga. Så sitter man och tänker på andra personer. Man tänker på en person man träffade förut, bara det är sant, den här killen är högmodig. Eller det står om snålhet. Så tänker man direkt på vilka snåla människor här i Sverige till exempel. Många kan vara snåla, så nu vet du, så mycket snåleri. Man tänker direkt på folk runt omkring en. Man glömmer bort att man själv kan vara snål. Och andra saker också. Så att när man läser Koranen så ska man verkligen känna att det här budskapet går till direkt till mig. Och det är jag som är tilltalad med det här budskapet. Och man kollar i sig själv om man har någon av de här sjukdomarna så man kan bota dem med de saker som har nämnts i Koranen. Allah Azza wa Jal, som författaren säger, har nämnt med väldigt specifikt, dels generellt och även specifikt, de olika sjukdomarna ett hjärta kan ha. Och Allah Azza wa Jal förklarar hur man ska känna till dem och vilka otroliga skador de har. Och Allah Azza wa Jal har också förklarat hur man ska ta bort de här sjukdomarna. Sjukdom efter sjukdom. Dels att man ska kunna se först vad är själva sjukdomen och sen hur man ska bota den. För det här är också någonting som är väldigt viktigt. Ni känner till exempel med vanlig medicin som folk har. Om man går till läkaren så är den absolut viktigaste saken som läkaren måste känna till är vad är det för sjukdom man har. Annars kommer man inte kunna ge rätt medicin. Till exempel man tror att man har någon influensa och egentligen så har man cancer. Så läkaren håller på och ger massa mediciner för att bota influensa. Men problemet är egentligen att man har cancer. Då kommer man inte bota cancern. För man ger ju fel medicin för att man inte har upptäckt vilken sjukdom det är. Så Koranen förklarar dels vad är själva sjukdomen. Och hur man ska se sjukdomen. Och hur sjukdomen kan komma in i ens hjärta. Och dels hur vi ska kunna bota oss från de här sjukdomarna. Första exemplet som författaren, han tar upp olika exempel på det här. Första exemplet som författaren tar upp är snålhet och girighet. Det som kallas för shuh på arabiska. Allah Azza wa Jalla har nämnt i surat An-Nisa wa uhdirat al-anfusu shuh, att det ligger djupt inne i människans själ. Eller människans nefs, människans jag skulle man kunna säga. Att man har girighet och snålhet. Det här är någonting som finns inne hos människan. Hos människor rent generellt. Allah Azza har också sagt att hubbun al-mala hubban jamma, att tilltalar människan att ni älskar pengar väldigt mycket. Människan har det här inuti sig. Snålhet och vissa grejer. Det här kan komma upp vid vissa situationer. Vid vissa situationer så kommer snålheten fram. Det finns inuti människans jag och jaget i människans ens nefs kallar den till att vara snål. Och att tycka om då att man har pengar. Man vill ha mer och mer och mer. Så som det har nämnts i en hadith. Att om man skulle ha, Ibn Adam skulle ha en hel dal full med guld. Så skulle man vilja ha en till guld. En till dal. Det är som man ser med rika människor. Det är inte så att de ständigt kämpar för att kunna få mer och mer pengar. De blir aldrig nöjda med sina pengar. Så är det med människan. Det finns en viss, de här attributen finns inom en människa. Och det kan komma upp mer eller mindre hos olika personer. Så författaren säger: فهذا المرض موجود في كل النفوس البشرية متغلغل في الضمائر. Att den här sjukdomen finns hos alla människosjälar och den är djupt inträngd i deras tankesätt. Men Allah subhanahu wa ta'ala har förklarat för oss hur vi ska bota den här sjukdomen. Och hur vi ska bota liknande sjukdomar. Och det bästa botemedlet är att man påminner sig om sin tro. Att tro är någonting som hindrar en person från att vara snål. Till exempel som att Allah Azza wa Jalla säger: Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Och ni som tror, ge, spendera från det som vi har försörjt er med. Kolla på den här versen. När man har tro och man tror på att Allah Azza wa Jal är vår Herre och han är vår försörjare, så tänker man att de här pengarna som jag har, som Allah Azza wa Jal beordrar mig att spendera i zakat eller att försörja sin familj eller zakat al-fitr eller kafara eller annan välgörenhet och så vidare. När man påminner sig själv om sin tro och att det här som jag egentligen har nu, det är det som Allah Azza wa Jal har försörjt mig med. Allting jag har är försörjning från Allah. Han har försörjt mig och han beordrar mig att ge. Så bara man har iman och verkligen har stark tro på Allah Azza wa Jal och på hans namn och attribut och hans handlingar, så kommer man att stärka att man kommer vilja bli givmild. Människan har alltså två stycken saker som kallar den samtidigt. Man har da'il iman, alltså det som kallar den, ens tro som kallar den till att vara generös och till att ge för Allah Azza wa Jalls skull. Och man har kallet utav ens jag som kallar den till att vara snål. Därför så har Allah Azza wa Jalla nämnt i många verser att ge sadaqa och att ge välgörenhet, det är en del utav ens tro. Det är en del och någonting som fullbordar ens tro. Det är en del utav själva tron i sig. Och profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt وَالصَّدَقَةُ burhan. As-sadaqa, att ge välgörenhet, är ett bevis. Bevis på vad? Bevis på att en person har tro. För att det som finns inuti en, sjukdomen som finns i människans hjärta, är att man ska vara snål. Men när en person går emot det som ens jag kallar den till, så gör man det för Allah Azza wa Jalls skull och för ens tro. Därför ser man att många personer som inte har tro, och när de ska ge välgörenhet, så vill de ofta göra det för någon sorts självgodhet. De ska känna att de gör något, de känner sig bra inuti. Känner att man gör någonting. Man skickar 100 kronor i månaden för Röda Korset. Och så känner man att jag har gjort någonting, till exempel. Så som vissa personer här kan göra. Eller att man gör det för att visa upp sig. Och det är ofta folk som är rika och kända och så vidare. De brukar stå med en sån check och så smilar de in i kameran och säger att jag har gett 1 miljon kronor till barn. Han har redan flera miljarder, men han vill visa att han har gett 1 miljon eller någonting sånt. Och står och smilar i kameran och så blir han känd och alla applåderar. Så det är en sorts självgodhet. Man ska känna sig stolt över sig själv och att folk ska prisa en och så vidare. Men en troende ska inte ge ut av den här anledningen. Till och med kommit en hadith att en troende ska ge med höger hand utan att vänster hand ens vet om det. Alltså det är så pass mycket man döljer att man ger sadaqa, att inte ens vänstra hand ens ska känna till det. Det är ett väldigt fint exempel från profeten sallallahu alaihi wa sallam. Så när en person verkligen har sann tro och man har tror på just det här att när man ger någonting för Allah Azza wa Jalls skull, så kommer man att bli ersatt med någonting. Allah Azza wa Jalla har sagt وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَهُوَ يُخْلِفُ. Om ni ger utav gott, så kommer det finns ingenting ni ger utav gott förutom att Allah Azza wa Jalla kommer ersätta er. Profeten sallam har sagt وَمَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَال. Att sadaqa har aldrig fått pengarna att gå ner. Utan när man är givmild och man ger för Allah subhanahu wa ta'alas skull, så får Allah Azza wa Jalla en att få mer utav det man har. Så den som är troende ska just använda sig utav sin iman, sin tawhid, sin tro på asma och sifat, för att korrigera den här och bota den här sjukdomen som finns inuti människan. Man kan också bota den med att man tänker på de verser som har kommit i Koranen som berättar vilken belöning det finns när man ger pengar för Allah Azza wa Jalls skull. Som att det har kommit att den som ger, exemplet som har nämnts i Surat al-Baqarah, som ger någonting för Allah Azza wa Jalls skull, så multipliceras det med 700 gånger om. Om det här med axeln och varje ax har 7 olika, och så är det 100 i varje, så att det blir 700 dubblat när man ger sadaqa för Allah Azza wa Jalls skull. När man påminner sig om sådana här saker, så stärker den att vilja verkligen ge. Eller den här hadithet som har kommit av profeten sallallahu alaihi wa sallam. Att om en person ger från kasb halal, någonting halal som man har tjänat in, även om det bara är en daddel som han ger, så kommer Allah Azza wa Jalla att ta det här i sin högra hand. Och Han kommer låta det bli större och större till det att han kommer på domedagen och blir lika stort som ett berg. När man läser sådana här hadither och sådana här ayat som finns i Koranen, så blir man av med det här. Alltså man har den här grejen, man vill ha sina pengar, man tänker, ah, ska jag göra, ska jag inte göra. Shaitan kommer till en, säger nej, du är i stort behov nu, du behöver pengar, du måste spara in mer så du kan få en finare bil. Ska inte ha den här senaste iPhonen som kommer, ska inte ha den här senaste grejen. Helt plötsligt så kommer shaitan och man tror att man har hur mycket grejer som helst man måste göra. Men det här när man påminner sig själv om de här verserna, så släpper man. Tänker nej, jag gör det för Allah Azzurras skull. Jag tänker vilken påminnelse det finns av belöning. Så det här kommer inshallah ta'ala att fungera. Och även att man påminner sig själv om straffet för de som är snåla. Och de som vägrar att ge. De som inte försörjer sina familjer. Vad är straffet för dem? De som inte ger zakat. Det finns en väldigt allvarlig vers i surat al-Tawbah om de som inte ger zakat. Allah azzurra har sagt وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةِ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Att de som samlar ihop guld och silver och inte ger för Allahs skull, det vill säga i zakat, så ger de ett besked om ett smärtsamt straff. Så det är inte bara så att man blir belönad om man ger zakat till exempel, utan man blir straffad, och det är bland de värsta synderna en muslim kan göra att vägra att ge zakat. Till den grad att vissa utav de lärda är på åsikten att den som vägrar ge zakat har lämnat islam. I åsikten av vissa utav de lärde, det finns ett uttalande från Imam Ahmed, men han ska ha stärkt det och så vidare. Även fast det mer verkar att han var på åsikten att det är när man lämnar bönen som man lämnar islam. Men vissa utav de lärde har nämnt det. Så det tyder på hur extremt farligt det är att vägra att ge zakat. Så när man påminner sig själv om det här, så blir man av med den här sjukdomen. Och författaren säger också, även om man läser historier, vackra historier, om hur givmilda vissa personer kan vara. Och hur olika personer har varit givmilda. Man läser om Sahabas, man läser om Umar radiyallahu anhu, han gav hälften av sina pengar för när de skulle förbereda sig för strid. Och Abu Bakr gav alla sina pengar. Han påminner sig om det här, om profeten sallallahu alaihi wasallam som sa att det var den mest givmilda människan de någonsin har sett. Och så vidare. Sheikh Abdul Razak, när han förklarar den här hadithen, tar upp en vacker historia. Utav en av de lärda som hette Al-Asma'i. Al-Asma'i, han var en av de lärda som var känd för sin kunskap om det arabiska språket. Det här är Ibn Qudama som har nämnt den här historien i en bok som heter Tawabin, alltså de som gör till Tawba. Han berättade om att Al-Asma'i, han var känd på sin tid. Så han var ute och red en dag. Han kom ut i öken och träffade på en beduin. En beduin som rider på sin kamel. Så han frågade honom. Han sa, var kommer du ifrån? Så jag kommer från området Asma. Så sa han, är det du som är Asma'i? Så sa han, ja. Han sa, vad händer på din plats? Eller där du kommer ifrån? Så jag kommer från en plats där man hör Allah Azza wa Jalls tal. Yutla fihi kalamur rahman. Alltså man hör den barmhärtiges tal. Så sa han, awalil rahman kalamun yatakallam bih. Han sa, är det så att Allah Azza wa Jalla, den barmhärtige, ger talar, kan man höra hans tal? Så sa han, nam. Han var beduin, han kände inte till någonting på den tiden, han hade inte kunskap om Koranen eller liknande. Så han sa, kan du läsa för mig några verser från Koranen? Så han började läsa surat al-Dhariyat. Och i surat al-Dhariyat så kommer han till versen. Han sa, وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوَعَدُونَ. I himlen så finns eran försörjning. Ni kommer få försörjelse från Allah Azza wa Jalla. Allah är den som försörjer er. Så är det så här? Att Allah är den som kommer att försörja oss? Är det så det står i Koranen? Så hoppar han av och slaktar sin kamel. Det här var det han red på, det var hans riddjur. Han slaktar kamelen och han börjar dela ut köttet till fattiga. Så han är inte ett riddjur kvar längre. Det var det han hade, det var typ det han ägde. I alla fall så Al-Asma'i träffar honom 2 år efter. Han har börjat bli praktiserande i Mekka. Han träffas med Umra eller Hajj tillsammans. Så sa han, kommer du ihåg mig, säger beduinen. Så sa han, ja. Han sa, jag har hittat att det som min herre har lovat är sant. Och finns med i risk och komma med, tror jag. Alltså saker och ting började underlättas för honom. Han började få försörjning. Han började ha en mycket bättre situation. Så vissa personer, bara att de hör en vers från Koranen, så kan de bli av med en sån här sjukdom. Alltså man kan ha snålhet inne i sig eller liknande. Är det så, Allah försörjer mig? Han slaktar kamelen direkt och delade ut den till fattiga personer. Så subhanallah, att höra såna här historier ibland är också någonting som stärker den. Nej, det är sanna historier. Ni vet vissa sådana här personer som gör daha. De kommer inte med sanna historier. De drar så här överdrivna historier. Och säger den här personen var med om det här och det här och det här. Han drar värsta historierna. Och han bygger en hel föreläsning på det. Det är inget problem att man ibland man lägger in en sån här historia och någonting. De lärde brukar göra det. Men vissa personer, hela deras föreläsning från början till slut, det är historier. Det är knappt någon vers eller hadith. Den grunden är historier. Och vers och hadith kommer lite senare. Det här märker man ofta på dem som håller på med hizbiya och så vidare. Hizbion. De håller på mycket med sådana här. En hel föreläsning, du går därifrån och lyssnar. Säger, vad var det jag lärde mig egentligen? Alltså? Innan han berättade, han har berättat historier hela tiden. Och Allahu alam hur mycket de här stämmer. Alltså det är mycket sådana här grejer. Det är riktiga bomber ibland. Alltså, det känns som folk slänger iväg. Så när det finns sådana här historier som är sanna så kan man lägga in dem ibland bara som en uppmuntring. Och det kan vara bra att läsa dem. Som Ibn Qudama hade en hel bok som bara handlade om Tawabin och som hade gjort Tawba. Men att man ska göra ja, sin dawa, går ut på de här grejerna och lektion efter lektion. De har inte ens lektion utan föreläsning efter föreläsning handlar bara om olika historier och så vidare. Det kommer man inte långt med i sin dawa. Det kommer oftast en person, alltså en man går upp sådär och sen han är borta efter ett tag. Allah skydda oss alla. Det här var om sjukdomen att vara snål. Det finns andra sjukdomar också. Och bland de värsta sjukdomarna är re. Att man visar upp sig. Ögonkänneri. Det här är en av de absolut värsta attributen en människa kan ha. Och en av de värsta sjukdomarna en människa kan ha. Författaren säger att Allah Azza wa Jalla har förklarat det här i många verser i Koranen om hur farligt det är med riya. Och Allah Azza wa Jalla har också förklarat att de som är kända för att ha riya, det är hycklarna, yura'un an-nas. De visar upp sig för andra. Och subhanallah, sheikhen säger att eftersom det här är den lägsta utav all akhlaq man kan ha, att man gör saker och ting inte för Allahs skull utan bara för att visa upp sig för andra, så kommer de också att komma längst ner i helvetet. Den lägsta akhlaqen leder till att man kommer längst ner i helvetet. Må Allah Azza wa Jalla skydda oss alla. Amen. Och det här är som sagt, det är också någonting som finns inuti människans jag, ens nefs. Att man tycker om att bli prisad. Människor tycker om. Folk tycker inte om när någon går och klandrar en och trycker ner en och så vidare. Och någon säger, du är så bra, du är så här och så. Det är någonting som sitter djupt inne. Man blir glad, man tänker, ja, schysst. Så det ligger djupt inne i människan att man vill bli prisad. Så det finns någonting som drar människan till den här sjukdomen. Att vilja visa upp sig för andra. Vilket då kan leda till att man vill visa upp sig med sin bön, med sin fasta och liknande. För att folk ska prisa en. Och författaren säger att den som visar upp sig har rea, han är inte bara svag i sin religion. Utan han är även svag i sitt intellekt. För hur kan en person vilja visa upp sig och få liksom dra nytta utav fattiga tjänare till Allah Azza wa Jalla? Alla människor är fattiga inför Allah Azza wa Jalla. Om man helt glömmer bort sin herre. Det är idiotiskt om man tänker efter. Man ska visa upp sig. Okej, okay, folk kommer att gå och prisa och säga mashallah, den här killen han är ödmjuk i sin bön. Eller han har khushu i sin bön. Och om folk säger det, vad spelar det för roll? Man kan visa upp sig. Man vill göra det här för sin herre. Så att hålla på och visa upp sig för människor som alla senare kommer dö och sen kommer glömma bort den och så vidare. Det här är idiotiskt. Så det är inte bara en svaghet i ens religion utan det är även en svaghet i ens intellekt. Och det finns många verser i Koranen som talar just om det här. Hur vi ska bota oss själva från det här. Och hur viktigt det är med uppriktighet. Och att ens handlingar aldrig kommer att acceptera förutom att vara uppriktig. Och också att Allah alltså det här förklarat och att man har lärt sig genom islam att små handlingar man gör med mycket uppriktighet blir stora. Och mycket handlingar som folk gör med För att visa upp sig, de blir små. Så en person kan ge hur mycket pengar som helst i välgörenhet och göra jättemycket saker. Men när det handlar om att visa upp sig själv eller att kalla till sig själv, så blir det ingen baraka i de här grejerna. Det blir ingen välsignelse. Men en person, han gör små små handlingar här och var, men han gör dem med uppriktighet verkligen till Allah. Allah ger honom framgång i det han har gjort. Författaren, eller Sheikh Abdulrazak, när han förklarade den, så nämnde han också en grej. Han sa att det är en riktig katastrof. Det är riktigt kaos, om man tänker efter. För subhanallah, på domedagen så kommer man att få sitt straff, även om man har gjort mycket handlingar. För den som har rea, han gör ju handlingar. Och vilka är de tre första som kommer till helvetets elden? Det är tre personer som har rea. Och det är en person, ena är alim. Ena är alim, som har skaffat mycket kunskap. Har inte han lagt ner mycket tid i sitt liv? Han har studerat på natt och dag och samlat kunskap och memorerat och läst bok efter bok. Han har tröttat ut sig själv för att han ska bli en alim. Andra personer, han ger från sina pengar. Han ger mycket välgörenhet. Han skulle kunna ha kvar de här pengarna till någonting annat. Men istället han tar pengarna och ger och ger och ger och ger och ger. Och den tredje personen, han gör jihad för Allahs skull. Nej, han gör inte jihad för Allahs skull. Han gör jihad. Och det är inte för Allahs skull. Han gör det för att han vill bli prisad. Han offrar sitt eget liv. Han blir skadad. Han blir sårad. Kanske han blir av med kroppsdelar. Och till slut dör han. Bara för att han ska, att folk ska säga den här killen är modig. Så man gör de här grejerna och man blir bland de första som slängs i helvetets elden. Så ria är verkligen en katastrof. Och därför är det viktigt att när man läser Koranen, om de verser som handlar om ria och att visa upp sig, och de verser som handlar om ikhlas, hur man ska bota sig från den här vidriga sjukdomen, så är det väldigt viktigt att man är uppmärksam och verkligen tänker över och reflekterar över de här verserna och känner just att det här är något som tilltalar mig. Har jag något problem med det? Det kanske är så att man har uppriktighet när man gör vissa handlingar. Men det kanske är vissa handlingar som man gör, som man blir, visar upp sig med. Så då måste man verkligen ständigt försöka kämpa med sig själv, så att man får belöning för sina handlingar. Och att man inte bara tröttar ut sig, utan att man blir belönad för det man har gjort. Författaren tar upp en annan vidrig sjukdom man kan ha i hjärtat. Och det är högmod. Och författaren säger subhanallah, och min dhalika da'ul kibr alladhi huwa ashar al-adwa wa akhassaha wa asqatuha. Han säger att bland de sjukdomar som hjärtat kan ha är högmod. Och det är den värsta utav sjukdomarna, den lägsta och den mest förödmjukande, kan man säga. Alltså det är verkligen en av de lägsta sakerna en person kan ha. Och högmod är att man tillbakavisar sanningen och ser ner på folk och höjer upp sig över dem. Och det här är som jag talade om tidigare för några lektioner sen, så pratade jag om just det här med kibber och hur farligt det är. Allah Azza wa Jalla har pratat i flera verser om just kibber och hur farligt det är, och varnat oss från att ha högmod och att inte se ner på andra. Men den personen som är högmodig, han tror att han är högst upp utav alla. Han ser ner på alla människor och tror att de är där nere. Han ser sig själv som någonting väldigt stort och så vidare. Men egentligen så är det han gör, han är bland de lägsta utav alla. Som profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt, att en person höjs bara upp i grader. Han blir bara större och större ju mer ödmjuk han är. Och han blir bara lägre och lägre ju mer högmodig han är. Så en person som är högmodig, han tror han själv är stor, men hos Allah azza wa jalla så är han låg. Den som är ödmjuk, vissa personer kanske tror den här, han förnedrar sig själv, han är ödmjuk. Men han är stor hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är det som räknas. Allah azza wa jalla har förklarat att högmod är en egenskap utav tyranniska människor. Och att det är folk som inte känner till sin herre, och de känner inte till sig själva. En person som är högmodig, han känner inte till sin herre. För en person som känner till sin herre, han underkastar sig till sin herre och underkastar sig till sanningen. Och han känner inte till sig själv, utan tror för mycket om sig själv. Om man vet hur svag man är som människa och vilka brister man har, så blir man inte högmodig. Så den personen som är högmodig, han känner varken till sin herre och känner inte heller till sig själv. Och han säger subhanallah, وأن قلوبهم امتلأت من هذا الخيال الباطل. Att de som är högmodiga, deras hjärtan har blivit fyllda utav falska föreställningar. Den personen som är högmodig, han har en falsk föreställning om sig själv och om andra. Han tror om sig själv någonting som inte stämmer. Han tror för mycket om sig själv. Därför Allah azza wa jalla sagt i surat Ghafir: "Innal ladina yujadiluna fi ayati Allah bighayri sultan atahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi fasta'idh billah innahu huwas samiyul basir." Att sannoliken de som debatterar om Allah azza wa jallas verser utan kunskap, utan att de har kunskap om det de säger, det kommer att komma till dem deras straff, eller man ska säga. In fi sudurihim illa kibr. Det enda de har i sitt hjärta, det de har i sitt hjärta är högmod. Ma hum bi balighi. De har högmod i sitt hjärta, de tror för mycket om sig själv och de kommer inte nå dit de tror. De tror sig själva, de håller på att debattera och säger så här ska Koranen tolkas och så här ska den vara och så vidare. Han tror för mycket om sig själv. Han kommer inte nå dit. Han tror om sig själv. Därför säger Allah azza wa jalla sen efter: "Fasta'id billah." Sök skydd från Allah. Sök skydd från Allah från att vara högmodig själv, och sök skydd från Allah, hos Allah, från de högmodiga. Innahu huwa as-sami'ul basir. Sannoliken så Allah azza wa jalla den som hör allt och den som ser allt. Och profeten sallallahu alaihi wa sallam har också sagt: "Bihasbi imri'in min ash-sharr an yahqira akhahu al-muslim." Det räcker som ondska hos en person att han ser ner på sin broder som muslim. Det här är en utav de farliga sjukdomarna som finns. Och när man läser om de bevisen som finns i Koranen och Sunnan, hur viktigt det är att vara ödmjuk, och att den som är ödmjuk är nära till Allah azza wa jall, och han är nära till människor. Han är nära för att få barmhärtighet från Allah subhanahu wa ta'ala. Han är nära till paradiset. Han är långt ifrån helvetet. Och den som är högmodig är tvärtom. När man läser om de bevisen som handlar om det, så vill man dra bort den här högmodigheten från ens hjärta. Författaren säger subhanallah: "Fama zala Allah yashrah lahum an hadha al-khuluq wa yusawwiruhu bi ashna'i suwar wa yadhkur atharahu al-qabiha hatta iqtala'ahu min qulub al-mu'minin wa istabdalu bihi khuluq at-tawadu' al-jamil khuluq al-anbiya wal-asfiya wal-awliya." Att Allah subhanahu wa ta'ala fortsätter att förklara för dem denna vidriga egenskap och lägger upp den på värsta möjliga sätt, hur äckligt det är med högmod, och berättar om vilka dåliga resultat den har tills dess att den slits bort från de troendes hjärta. Man läser Koranen, man är övertygad om att här är Allah azza wa jallas tal. Man reflekterar över det som står. Man läser de här verserna om högmod och hur viktigt det är att man ska vara ödmjuk. Man läser dem och reflekterar, läser sig. Det dras bort från ens hjärta. Det här är så vi ska bota våra hjärtan från de här vidriga sjukdomarna. Och istället så tar man bort det här, man tar bort det här och fyller sitt hjärta med ödmjukhet, som är en väldigt vacker egenskap, och det är egenskaper utav profeterna och de som är nära Allah subhanahu wa ta'ala. En annan sjukdom som nämns i Koranen är sjukdomen att vara avundsjuk, hatisk mot andra, och att man försöker lura andra. Man försöker lura andra människor. Det här ligger i ens hjärta. Vissa människor har det här, man vill blåsa andra. Det finns inte ens nytta utav det. Tyvärr, man kommer till vissa länder. Det handlar om att de vill blåsa en på jättesmå pengar. De drar knappt nytta utav det överhuvudtaget, rent ekonomiskt. Men det är en sjukdom som finns i personens hjärta. Att man ständigt vill blåsa andra. Så man känner någon sorts lycka utav det. Eller hasad, avundsjuka. Man vill få bort, man ser att en annan person har det bra. Man vill direkt att han ska bli av med den här grejen. Det här är en riktig sjukdom. Man ser sin kompis eller sin broder eller sin syster i islam har köpt en ny bil. Man ser att den här, tänker man, varför ska han ha den här bilen? Varför ska han ha en sån här fin bil? Och jag får inte ha den här bilen. Jag har en sämre bil. och så han blir av med den här bilen. Han förtjänar inte den här. Det här är en vidrig egenskap att tänka på det här. För istället ska man vilja ha, ska fylla sitt hjärta med nasiha. Man ska vilja gott för andra människor hela tiden. Man ska vilja hela tiden det som är bäst för andra. Någon har fått någon, Allah alltså det har underlättat för dem någon grej och gjort det lätt för dem att kunna få någon sak, så blir man glad för dem. Man blir lycklig att Allah alltså har öppnat upp för den här personen. Och inte så som vissa är, att de blir avundsjuka eller hatiska mot andra eller att de vill lura andra på det de har. Och det finns många verser i Koranen som handlar om det. Och bland annat att man har kommit i Koranen att man ska göra dua för att ta bort den här hatiskheten från sitt hjärta. Allah azza wa jalla har sagt i Koranen att de troende säger: "Rabbana fillana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." De troende säger, som det nämns i Koranen: "O våran Herre, förlåt oss och förlåt våra bröder som har varit troende innan oss. Och låt det inte vara något hatiskhet i våra hjärtan. Låt oss inte vara hatiska mot våra bröder. O våran Herre, du är den barmhärtige och den som förlåter." Som man kan översätta som. Så subhanallah, man ska göra dua till Allah azza wa jalla. Att man ska ha kärlek för sina bröder och sina systrar i islam. Göra dua för dem. Att Allah ska förlåta dem. Ta emot deras goda handlingar. Och man ska inte gå runt med hatiskhet och avundsjuka i sitt hjärta. När man läser de här verserna gång på gång. Och blir påmind om det här. Så renar man sitt hjärta. Och som sagt, man ska verkligen tänka att Koranen tilltalar en själv. Så man renar sitt hjärta från de här grejerna. Och försöker istället byta ut det är till att man får nasiha i sitt hjärta, uppriktighet till sina bröder och sina systrar, och man alltid vill gott och det bästa för dem. Sista exemplet som författaren tog upp innan vi ska avsluta inshallah ta'ala är sjukdomen att vara försummande och att vända sig ifrån Allah subhanahu wa ta'ala och vända sig ifrån att lyda honom. Det här är också en väldigt farlig egenskap. Att man vänder sig ifrån att praktisera till exempel. Man har kommit igång att praktisera. Eller det finns vissa saker i islam som man uppmanar att praktisera. Så vänder man sig ifrån det. Och man är försummande med bönen. Man är försummande med sin zakat. Man är försummande med sin fasta. Man är försummande med att göra dhikr på morgon och på kväll. Man är försummande med att ha bra akhlaq mot folk. Man glömmer bort de här sakerna och så vidare. När man börjar glömma bort det här och glömma bort det som Allah azza wa jalla har beordrat den med, så Allah azza wa jalla sagt: "Nasullah fa nasiyahum." Att de glömmer bort Allah, så Allah lämnar dem och låter dem gå bort. Och Allah azza wa jalla sagt: "Fa ansahum anfusahum." De till och med glömmer bort sig själva. Så de blir försummande människor när man vänder sig bort från Allah azza wa jalla att lyda honom. De blir försummande människor med sina dagliga behov också och de sakerna man gör. Och det finns verser som berättar att de som är avviker från Allah azza wa jalla kommer få saker och ting svårt för sig. De kommer inte få saker och ting underlättade för sig. Och de fortsätter att gå från ett problem till det andra. Och de blir av med det som är gott. Och istället så får de massa dåliga saker. Det finns många verser som handlar om det här. Hur viktigt det är att man är, besvarar Allah azza wa jalla och hans profet när man blir kallad till någonting. Det här var några exempel, och det finns många andra sjukdomar som har nämnts i Koranen. Hjärtats sjukdomar. Det här är några exempel för att man ska bli påmind. Och att man ska vara mer uppmärksammad när man läser Koranen och ser hur Koranen tilltalar oss för att rena våra hjärtan. Att det är som profeten sallallahu alaihi wa sallam sa. Det finns en del utav människans kropp. Om den korrigeras, så korrigeras resten utav kroppen. Om den förstörs, så förstörs resten utav kroppen. Det är sannoliken hjärtat. Så må Allah subhanahu wa ta'ala rena alla våra hjärtan och fylla det med de här botemedlen, så att vi kan komma till Allah azza wa jalla på den dagen då vi ska möta honom med ett rent hjärta, för det är det enda som gynnar den dagen. Allahumma amin wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.